Vi har ett tema idag som handlar om mission och evangelisation, att nå ut, som vi redan har tagit upp. Och då är det mission utanför boxen. Alltså, när jag tänker på det Gud har lett mig in på sedan 30 år tillbaka och åka till Berlin till ungdomar som bodde i rivningshus och drack sig fulla och jobbade med prostituerade och allt det där, det har allt tillsammans varit utanför boxen på ett väldigt tydligt sätt. Men det behöver inte vara tydligt på det sättet, utan utanför boxen måste vi alla gå utanför våra egna föreställningar och förhoppningar och känslor och trygghetsbehov för att nå ut. Om det gäller grannen eller om det gäller ålderdomshemmet eller om det gäller den här ensamma mamman i trappuppgången, så är vi alla liksom kallade att lämna det här bekanta som vi är vana vid och utsätta oss för någonting som vi inte känner till, människor som vi aldrig har varit med om att man kan vara i ett sånt läge som de har varit. Och nu är det här liksom tydligt på ett sätt i mitt fall, men principen är densamma. Så jag tror en box kan också vara kyrklig tradition, missionstradition. Det kan också vara en sån där box som man måste lämna för att verkligen komma ut till människor och möta dem. Och boxen kan också innebära att jag vill att saker ska gå snabbt. Jag älskar när det går fort och därför har jag ett flygplan till och med. Och jag älskar att köra fort på autobahn. Man får inte köra alls i Sverige. Men på autobahn kan man ge gasen i botten och bara dundra fram. Fast jag har lugnat mig nu sedan ett år tillbaka. Ja, det har inte hänt någonting i och för sig som gjorde att det ändrade mig. Utan jag har bara tyckt att jag vill inte köra så fort. Men i alla fall så... boxen kan vara väldigt mycket. Jag vet inte vad din box är. Och vad min box kanske fortfarande är. Min box kan ju vara att jag har jobbat utanför boxen och tror att allting måste se så speciellt ut så att jag glömmer bort grannen. Kanske till och med min egen familj delvis. För att jag är så van vid att det är så speciellt allting. Det är en sån utmaning och det kräver allt av mig. Och så glömmer jag bort dem som det inte kräver så mycket av mig. För jag tänker, ja men de vet väl om allting. Är ni med vad jag ungefär menar? Okej, vi ska titta på lite bilder som visar på arbetet som ni har varit med och stött nu. Där. Det här var ju, det började det här då för 25 år sedan. Det här är 25 år sedan. Då stod jag med den här gula husbilen där i ett område som är ett slumområde för punkare. Och där var det fylla och fest precis hela tiden. Alla drack alkohol runt. Alltså det var ena gänget började klockan 7 på morgon och så var det fest hela natten. Jag kunde inte sova för det var dundrande punkmusik, ofta sån här antikristlig musik, hyllade djävulen och sånt där, och det var ett sånt mörker och jobbigt. Sen när de slutade, ja, nu får jag väl sova lite grann på morgon. Då började ju nästa gäng. Och då var det ju på dagen det gick. Så det var verkligen utanför boxen, om man säger så. Nu var jag inom den här gula boxen där i och för sig, men jag mådde väldigt dåligt ett tag där en speciell morgon som jag kände bara så här att, och det tillhör också det här konsekvensen av att gå utanför det som är bekvämt, det som man känner till, det, alltså gå utanför det. För min del var det ju Guds kärlek till de här människorna som gjorde att jag gick dit helt enkelt. Men i alla fall, det gjorde inte saken lättare på ett sätt. Det gjorde ju bara saken värre. Ju mer jag älskade dem, desto mer måste jag gråta. Desto mer måste jag kämpa. Desto mer måste jag liksom komma över att jag misslyckades hela tiden så fort någon dog. Istället för att de skulle ta emot Jesus och få liv. Alltså allt sånt där, det gör ju ont, eller hur? Men jag var tvungen i alla fall att vara kvar. Och en morgon så var det riktigt mörkt i den här gula husbilen. Och då kom de här två äldre barnen. Natasha och Pierre och Sandy heter den lilla där. Och det här är 25 år sedan. Och de knackar på dörren och ville in. Och jag släppte in dem. Jag hade kontakt med dem och berättade om Jesus för dem och sådär. Och jag kommer ihåg Pierre, jag sa det att ja, Jesus, jag kommer ihåg när jag hörde mig själv som den absolut sämsta predikad söndagsskollärare som världen har sett, när jag liksom försökte förklara för dem som liksom aldrig har hört någonting om det här. Och liksom, ja, Jesus, han lever liksom, han dog på ett kors och lever. Jag tänkte, åh Gud, hur ska de fatta någonting? Och så Pierre, han liksom tittade på mig och så sa han det, ja, nej men Jesus är död. Han är död. Nej, men han lever. Lever han? Och så höll det på så där. Och redan då var ju en box som jag måste bryta igenom för att möta dem och vara kvar där. Det var ju det att det här ska gå fort. Nu ska vi starta någonting här och så ska det bli framgång och så ska vi få fler medarbetare och så alltihop. Men så var det ju inte. Utan det var... men Jesus. Jag kommer ihåg en gång i mitt punkagäng med hundar som skällde och alla var fulla. Och en del var satanister och var emot liksom och tyckte att jag var knäpp och alltihop. Och jag kommer ihåg att jag stod där ensam. Och då var det någon väckelse i Sverige, som mina svenska kompisar hemma här i kyrkan. De hade åkt dit för att uppleva Jesus liksom. Och där när jag stod där så kände jag praktiskt taget Jesus fysiskt alldeles hos mig. Jag var inte det minsta rädd, ingenting. Jag visste Jesus är här. Och jag tänkte, varför ska man åka hit för att finna Jesus? Man behöver inte åka till Amerika eller någon annanstans. Eller gå till grannen och finna Jesus. Alltså, så fort vi utsätter oss för samma saker som Jesus utsatte sig för när han kom till oss, så kommer han att vara med. Och är det så att vi ibland känner att ja, Jesus, var är du någonstans? Då är det kanske för att han är utanför boxen. Och så vidare. Men i alla fall så knackar de på, kom in, de fick frukost. De sitter där och käkar då, jag bredde några mackor och babblar med varandra som barn gör. Och så plötsligt blir det alldeles ljust i rummet i den här bussen då. Och hela det här depressiva, det här jobbiga jag hade, bördan, alltihop släppte, blev alldeles ljust. Och vad var det som hände, tänkte jag. Och jag är så lätt om hjärtat, jag är så glad. Vad är det som händer? Och så kom det här bibelordet till mig då Jesus säger att den som tar emot ett sånt barn i mitt namn, han tar emot mig. Att Jesus kom in. Jesus kom in i vagnen. Och ni vet, när man är med om såna här saker några gånger, sen vill man, då tar man på sig, det får göra ont. Det får vara jobbigt. Folk får tycka jag är knäppa, om de är kristna eller icke, det spelar ingen roll. Det här är mitt liv. Det här vill jag ha. Även om det kostar hela mitt liv för att de här två ska bli frälsta. Men så börjar i alla fall och fortsätter. Nu ska vi se 20 år efter det här. Då barnarbetet, eller ja, med barnen där, det började så här. I alla fall, jag ville bara, vad ville jag säga? Jag har glömt. I alla fall, vi går vidare. Jo, det som är så fantastiskt är ju att det här är alltså DDR, alltså östra Berlin. Det fanns inte i skolan eller någonting. Man var oerhört förföljd. Man fick inte studera om man var med i en kyrka till exempel. Jag har träffat pilotkollegor där som var med i och som flög agrarflyg i DDR. De var ju kommunister, för de kunde ju bara åka över till väst om de ville. Men de har aldrig hört om Gud, aldrig någonting. Så när jag kom och berättade om vad jag gör så blev de nyfikna på ett sätt som inte är i Västtyskland. De alltså var mer nyfikna på vad jag trodde på än de i väst, som har hur mycket kristendom som helst, hur öppet som helst. Men kristna går kanske inte ut så öppet som de borde. Och vet ni vem det här är? Det är den där pojken som stod där vid vagnen. Det här är väl några år senare. Och han fick följa med och flyga i den här lilla maskin. Och så sa jag till han, du får styra lite. Och han drog i spaken. Så att vi höll på att göra en looping. Så jag sa till honom, du får ta det försiktigt. Men han tyckte det var roligt. Och här är, vet ni vem det där är då? Det är hans syster, det är Natasha. Så flygplanet heter Natasha. Jag ska sätta dit namnet igen. Jag hade det från början. För det är liksom, ja, så är det. Och här är hon en glad tonårstjej. Hon var i Straubing här i Bayern. Där hennes pappa var. Och jag följde dem här alltså hela tiden. Och deras mamma och så här. Så jag var en del av deras liv under ända tills nu. Förstår ni? Det är utanför boxen. Alltså man bygger inte upp såna relationer. Man får inte såna relationer. Och du bara sen, nej men tyvärr, nu måste jag sticka, hej då. Utan man är kvar. Och man finns kvar. Jag finns kvar i deras hjärtan. De finns kvar i mitt hjärta. Plus många andra. Och vet ni vilka de där är då? Alltså till vänster om Natasha. Det är Natasha där till höger. Och så hennes man och barn. Och så Pierre till vänster. Och det är förra året. Och så min son David där. Han är pastor i Lindesberg. Och i alla fall så, när de ville att jag skulle komma till Berlin. Jag skulle höra av mig då. För de ville träffa mig plötsligt. Så där jätte, de ville absolut träffa mig igen. Vi träffades ju lite nu och då så här. Och så sa jag det. Ja men vad kul. Då kan jag bjuda er på hamburgare som vi gjorde förr. Mina gamla tider. Nej, nu ska vi bjuda dig på hamburgare. Du har gjort så mycket för oss. Hur tror ni det känns? Det är... Plötsligt är man innanför boxen. Nej, men det är faktiskt fantastiskt. Och Natasha, hon sa det. Jag stalkar dig. Jag vill se vad du håller på med. Och det är fantastiskt att få liksom inte säga nej till en kallelse som innebär att man faktiskt ger sitt liv. Inte en tjänst ett tag, utan man ger sitt liv för vissa människor. Marlene och jag, hon som jobbar nu i Hamburg med prostituerade där, som blev mitt nästa projekt. Hon och jag, vi säger det, att man måste lägga ner sitt liv här. Alla förväntningar på att det ska hända någonting snabbt och det ska vara lätt, utan det är istället tvärtom. Det är jobbigt, det är sömlösa nätter, det är oro för de här tjejerna som säljer sig, det är oro för hallikarna, det är drogdealarna och så vidare. Men när man ger sitt liv helt åt Gud, alltså man lägger ner sitt liv, man har inga krav mer på att det ska vara så där som man tycker att det borde vara. Som hela medielandskapet talar om att det borde vara. Man lägger ner det. Och så tar man kampen, man tar oron, man tar det. Och så upptäcker man tron. Och så utvecklas tron. Och så utvecklas tryggheten. Och så kommer glädjen. Och så kommer friden. Och så kommer undren. Och så ser man att man aldrig, aldrig kommer att ångra. Inte nästa trosteg heller. Det jag är så tacksam för mest faktiskt, det är att Gud höll mig kvar fastän jag ville fly så många gånger från alltihop. För jag, dels tyckte jag, en box som jag var tvungen att komma ur, det var att jag har inte så höga tankar om mig själv. Alltså jag tror inte alls att jag kan så speciellt mycket. Alltså det spelar ingen roll att man kan flyga ett flygplan eller köra bil eller kan prata tyska och engelska och svenska. Det är inte det jag menar, utan jag menar känslan av total oduglighet när det gäller att en människa ska bli frälst och befriad från droger. Sådana saker. När man känner sig totalt oduglig i förhållande till det Gud har kallat den att göra. Men vi hörde ju här i inledningen, den heliga ande kommer och utrustar oss. Men han kanske inte utrustar oss så att vi känner att det är vi som är starka. Vi kanske känner oss svaga, men om vi då går i, och det är det jag är så tacksam för, att Gud höll mig kvar så att jag fick se att om jag är svag, om jag gråter, om det gör ont i mitt hjärta, eller om jag är glad eller någonting. Så det enda Gud sa, det var det att Bengt, jag sa att du skulle göra det här. Gör det. Ja, men jag är så ledsen. Ja, men Bengt, hur tror du jag hade det? Tror du jag var glad jämt? Kan du göra det fast du är ledsen? Ja, men jag har ingenting att ge. Ja, det tror du det, men tänk om jag kan ge någonting genom dig. Tänk om jag kan röra deras hjärtan. Du berättar bara när du blev frälst när du var 7 år. Och du tänker, det är väl ingenting att berätta om. Men du vet inte vad det gjorde i den där flickans liv. Är ni med? Och jag är så tacksam för att jag inte har sagt nej till de här små sakerna heller. Det är ju, barn är ju små saker, så att säga. Så, ja, i alla fall. Här är 2 killar som var, de raglade förbi den här husbilen som jag bodde i den här slummiljön, och de var alltid stupfulla. Det är Sven och Gregor, han är från Polen och han har Jesus tatuerat på armen. Jesus. Och Sven, han var punkare som alltid drack, och vi hade en bra relation. Jag berättade om Jesus och tyckte att han borde faktiskt bli frälst. Han åkte in på sjukhus stup i ett för han hade druckit för mycket. Han drack en vodkaflaska om dagen, låg i koma och fick blodtransfusioner, och läkarna gav upp livet. Han låg i konstgjord koma. Jag åkte dit och hade skrivit i en bok som jag skrev, eller om det var artiklar i någonstans, att jag trodde att han skulle vara den första som blev frälst. Och när han låg där för döden i konstgjord koma, jag kom dit och la min hand på hans hand och sa, Gud, tänk, varför skulle jag skriva så där? Varför skulle jag försöka tro? Jag har ingen tro, men du finns i alla fall, vare sig jag tror eller inte, men jag är här nu. Jag är en sån där som har svårt att prata tro. Jag vet inte, jag tycker inte prat uttrycker tro, utan jag vill göra tro. Jag vill vara där istället. Och bekänna att jag har ingenting. Och låta närvaron, den fysiska närvaron, i så fall bevisa för Gud eller för någon annan att jag har tro. Och att Gud kan använda den tron, även om den inte består av stora ord och fantastiska visioner. Det har ju blivit fantastiskt i alla fall, utan att jag hade någon tro. Så att... I alla fall, de här två, de kom, jag håller på att reparera vingen här till flygplanet. För det kommer att bli mitt nästa projekt nu, som också är utanför boxen. För jag vill flyga runt i Europa. Jag har gjort det nu i 20 års tid i och för sig, men jag har aldrig hunnit göra det så där fullt ut. Och så ringer jag till tidningar och så berättar jag min story och säger det kom, jag vill att det ska komma ut till alla män och pappor och överhuvudtaget vuxna som kan göra någonting. Att det jag fick vara med om, det handlade aldrig om någonting som inte vem som helst av någon överhuvudtaget skulle kunna göra. Det är bara att bry sig. Det är bara att gå till ungdomarna och fråga hur de har dem. Ge det man har. ge värme, ge kärlek, ge ett leende. Hälsa på den här, de här ensamma människorna i lägenheterna, knacka på. Det är utanför boxen, okej. Men ni vet, den första dörren som ska öppnas i missionen, vilken dörr är det? Det vet ni säkert. Det är min egen dörr. Och den måste jag öppna inifrån. Och när jag går ut ur min trygga miljö, då märker jag att det finns dörrar att öppna. De är halvglänt. Så fort man kommer i närheten märker man att det finns en längtan överallt. Jag flyger omkring väldigt mycket och landar på olika flygplatser och träffar flygare då som blir kanske en ny kategori utanför boxen. Som definitivt en helt annan kategori än det här jag då jobbat med i Berlin och Hamburg. Rika människor, företagare, längtande efter någon mening med livet. De har nått allt och bara upptäcker att de har inte funnit någonting. De har ingenting kvar. Inte ens att sträva efter, för de har ju nått allt. Vad ska man då kunna hoppas på? Men då kan jag berätta om Jesus. Att de kan komma till honom och få använda allt det de har till Guds tjänst. I alla fall går vi vidare där. Så där ska man trycka. Ja, här är ju Sven. Han blev ju frälst till slut i alla fall. Så att, trots att inte jag trodde. Alltså jag skämtar lite grann här. Det är klart vi behöver tro. Men jag tycker det är absolut överdrivet att tänka att man måste ha någon sorts egen tro. Alltså att man tror på tron. Vi tror på Gud. Du ska tro på Gud. Du kan vara svag och gå i alla fall. Gå då i din svaghet. Jag kommer ihåg när punkarna stod alldeles i början för 25-30 år sedan nu snart. Alldeles innan jag hade fått kontakt med så hade jag fika i en fjällräven ryggsäck och mackor. Hundarna skällde ölburkarna och åkte över betonggolvet och det var ett skrik. Och jag tänkte, Gud, alltså, vad menar du med det här? Vad har jag här att göra? Jag stod och faktiskt tänkte, ska jag bara lämna alltihop? Jag går hem. Jag åker hem. Och så kom jag på det att sa jag till Gud, det är du som är chefen så det här får du stå för nu. Jag har inte den blekaste aning. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Så jag gick dit med min ryggsäck. Och när jag kom dit då, så bara tittade de på mig. Och så blev det som någon sorts atmosfärisk förändring. Så det blev alldeles lugnt, alldeles stilla. Och jag visste inte vad som hände, så jag visste inte vad jag skulle säga. Så frågade de, vem är du? Alltså jag var ju 40 år då, det är ju 30 år sedan som sagt. Så nu vet ni det. Och i alla fall så sa jag, nej men jag tänkte att ni kanske är huggliga. Någonting sådär. Alltså, jag tror Gud vill försätta oss i situationer där vi inte kan föreställa oss vad vi ska säga. Därför att han vill säga någonting. Det är han som vill börja någonting. Men vi vågar inte utsätta oss för det. För det är utanför boxen. Vi är vana vid att allt ska vara planerat och allt ska vara klart i början. Vi ska se slutet innan vi ens börjar. Hur ska vi kunna det? Och då så sa jag det då. Och så fick de mackor där och fika. Och så frågade de, vem är du? Nej, men jag är från kyrkan. Jag är pastor och sådär. Jaha. Och så blev de lite förvånade. Och sådär. Så frågade jag, är det inga som kommer från någon kyrka hit till er och hälsa på? Det brukar vara vårt jobb så att säga. Ja, det kom några ungdomar där. Och en ställde sig på någon sorts låda och började skrika. Och jag förstod att han började predika alltså. Men vi skrek tillbaka och då stack de. Så att allt det här som jag har känt att det här är att jag inte duger, är för svag för det här, inte har kunskap och allt, det var bara fördel. För jag kom dit och frågade, hur har ni det? Vad är det som händer? Varför är det så här? Vad kan jag göra? Och det var en attityd som öppnade deras hjärtan. Och det gjorde ju då en lång historia kort om, men Sven, han blev ju döpt igen. Han kom till Teen Challenge, blev fri, ringde till mig och sa: Bengt, nu fattar jag vad du har sagt. Jag vill tro på Jesus, jag vill bli döpt och jag vill att du ska döpa mig. Och det är en papperscontainer som de hade där på Teen Challenge-gården i Berlin. Och här är hans kompis som ni också såg. Efter 20 år, och vi har haft kontakt alltså med dem lång tid innan de till slut fann. Det är också utanför boxen. Hur länge håller vi kvar vänner? Hur länge bearbetar vi och ber för och blir besvikna gång på gång på gång och fortsätter i alla fall? Hur gör vi det? Kanske inte ensamma. Jag har ju haft medarbetare med mig hela tiden som också har gripit in då. Och nu är han är helt helad. Han dricker inte en droppe, han röker inte ens längre. Och har blivit helt helad och han älskar att vara på den här rehabgården. Och den här rehabgården är rolig. Ja, det där är en annan rolig historia. Men rehabgården, han Jörg som tog över efter mig, han förstod i Berlin, alltså, han förstod att vi måste ha en rehabiliteringsgård så att de här nu som har problem får komma och möta Jesus och komma till en annan miljö. Och då fanns det en gård som han hade sett ut, och nu vet vi, har aldrig haft resurser i förväg, vi har aldrig haft pengar i förväg, och Jörg och jag, vi har kommit överens om att vi lånar aldrig pengar, utan om Gud är med oss då kommer han att se till att vi får det vi vill ha och behöver, eller vad vi vill ha, det är mycket mer än vad vi behöver många gånger. Men om vi får det vi behöver för det Gud vill, för det kanske inte alls är så märkvärdigt som vi tänker, men då får det väl vara som Gud vill, då blir det bra. Och då kanske det inte behövs så mycket som jag tänker, och då kan jag börja med det lilla jag har. Och då så åkte han till det här området. Jag kanske ska visa. Ja, det kommer sen. Och träffade en schweizare som hade det här stort området som var före detta DDRs militärs område. Men det skulle ju vara jättedyrt. Men Jörg, han kunde inte komma ifrån det här. Gud har talat till oss om det här. Och vi behöver det här. Så han åkte dit till den här schweizaren och sa det att ja, ni måste förstå att ja, vi har ju inte så mycket pengar. Vi har inte alls så mycket pengar som skulle kunna räcka till det. Men vi tror att Gud vill att vi ska få den här gården. Så höll han på gång på gång. Och den här schweizaren liksom tyckte att det här var intressant ändå. Och så till slut frågade Jörg så här ungefär då, att tycker ni att jag måste fråga, sa han till schweizaren, tycker ni att jag är lite knäpp eller? Som kommer på det här sättet, alltså utanför boxen, om vi återgår till temat. För det där var ju verkligen utanför boxen. Och då sa schweizaren att ja, som jag förstår vad du har sagt här flera gånger och besökt, det är att jag förvaltar alltså någonting som egentligen är Guds. Ja, det är alldeles riktigt, sa Jörg. Men en schweizare, du vet, han ger sig inte, han behöver nog sina pengar. Så att han gav sig inte i alla fall, även om han började ana. Och det kom sen. Men då var det en familj som hade ett stort företag i Tyskland som skulle få tillbaka för mycket. De hade betalat skatt från staten, som hörde av sig till Jörg och sa det att det vi får tillbaka det ska vi ge till er för den där gården. Och då tänkte Jörg, ja det kanske blir 10 000 euro eller någonting. Det kan ju, det kommer ju inte heller att räcka, men tack Gud, tack för varenda en som vill vara med och ge. Vi föraktar ingen, inte en 50-lapp och allt. Gud, alltså, det är livsfarligt att förakta det lilla. Det får man absolut inte göra. Och man har lika mycket ansvar för en hundring som för 100 000. Man har inte mindre ansvar. Och det kommer inte att vara så att om man inte är trogen i det lilla, då kommer det inte att bli stort. Men jag tror att det var för att vi var trogna i det lilla som Gud kunde göra någonting mer. Och då när de där pengarna kom, då var det 400 000 euro. Så det var 4 miljoner, så de kunde ju köpa gården. Men det gjorde ju inte att Jörg sa att vi har mycket pengar nu plötsligt. Han sa det att nej, men vi måste ju tänka på att få det här så billigt som möjligt. Men vi har så kom de överens om en summa så det blev massor med pengar över för att rösta upp gården. Och det är många som har gått igenom det nu. Så det var en liten berättelse om den. Det här var ju också en sån här typisk berättelse som jag är med om hela tiden. Och nu i juni när jag var och flög i Tyskland igen. Samma sak då, att jag träffar folk på flygplatsen. Det händer saker, oftast utanför boxen, utanför min planering. Saker som jag inte vill ska hända. Att jag måste landa på ett annat ställe för det är sån turbulent vind. Eller att det blir fel på flygplanet. I det här fallet, det här är länge sedan i och för sig, men då gick spårhjulet sönder på maskin. Och vi start i söder om Berlin. Jag skulle till Tjeckien och dela ut biblar till prostituerade där. För då hade Jörg tagit över och jag tänkte ja, men jag fortsätter på samma linje för att se vad som Gud vill. Och jag var tvungen att vända för det var för turbulent och landade på den här flygplatsen. Där vi har en flygagudstjänst. Men det här gjorde ju då, när jag landade där och upptäckte att jag kommer att bli kvar här med flygplanet flera månader nu. För jag måste laga det här och jag har inga pengar. Så jag bad att få hyra en hangarplats. Och om de kunde hjälpa mig med det här projektet som jag har med flygplanet. Att sprida det här, att vi måste ta ansvar för barn och så här. Och det ville de. Så att jag fick använda alla deras verktyg. Allting fick jag använda. En tekniker ställde upp helt och visade mig och jag kunde jobba själv mycket med maskiner. Jag fixade ju vingarna till exempel och en massa andra saker som jag kunde göra samtidigt som vi lagade spårhjulet. Och det innebar då att vi fick kontakt med prästen och församlingen där. Jag hade flera gudstjänster där. Vi hade en flygagudstjänst på en flygardag. 3 gånger kom tidningen och berättade om det här. Och först i efterhand kom jag på att Tänk att det som jag absolut inte tyckte var kul, att spårdjuret gick sönder och allt besvär med det. Tänk att det var det som var orsaken till att jag nådde hela byn. Är ni med? Tala om utanför boxen. Alltså, och jag är med om det hela tiden. Nu senast i juni när jag flög, jag skulle från Landskrona till Eskilstuna och landa där. Och det var så här turbulent och obehaglig luft. Man far omkring som en vant i luften. Och så upptäckte jag att det är sidvind på banan i Eskilstuna. Och när det är sidvind som är kraftig med mitt spårhjulmaskin. Då, en gång förut så kvaddade jag ena bromsen på ena hjulet just vid en sån landning. Och jag tänkte nej, jag vågar inte med på en sidvindslandning i den här blåsten. Så jag hörde av mig, så den planeringen gick om intet, så jag hörde av mig till kontrollen så att jag måste deviera till Norrköping för de har en bana i en annan riktning mot vinden. Så kunde jag dit och så landade, och nu vet jag är så barnslig så jag vill fråga Gud, jaha, vad vill du nu då? Varför är det så här nu då? Jag kan inte låta bli det faktiskt. Alltså ibland kan man ju överdriva det där och jag måste erkänna det, Gud, jag fattar ingenting. Och du har inte sagt varför jag inte fattar någonting. Och du har inte uppenbarat någonting. Utan det här var tydligen bara som du vet. Jag vet inte. Och så fortsätter man ändå. Eller hur? Visst gör man så. Men om man verkligen ber och frågar Gud. Gud, vad kan jag göra här nu? Vem kan jag vittna för? Inte bara tänka på problemen. Utan ja, finns det någon människa här? Och så landade jag där och så parkerade jag och åkte in på hotellet. Jag trodde det var taxichauffören jag skulle vittna för på vägen dit. Men han var inte intresserad och så sov vi över där, kom tillbaks. Det var en annan taxichaufför jag tänkte att det är väl han. Nej, det var inte han heller, så jag skulle berätta för. Nu vet man försöker lite grann så här, sen ger man upp. Alltså det är ingen idé att hålla på och tjata heller. Men i alla fall så kom jag till flygplatsen och den öppnade först 14:00 en söndag. Och då var det en förtvivlad familj där, en turkisk familj med pappan där då, som kom till taxibilen och frågade varför är det inte öppet? Det är en flygplats, det är inte öppet. Vi måste ju iväg här om en timme. Så vi kunde ju lugna honom. Ja, men de öppnar inte först då och då. Och jag hade en lång tid med honom och vi samtalade och berättade, kom, ska du se mitt flygplan där? Oj, har du ett flygplan? Ja visst, han hade tänkt sig en jet. Nej, det var bara min gamla maskin. Du vet nu hur gammal maskin är. Den är 7 år äldre än mig. Så det är en bra årgång i och för sig. Men i alla fall, den är från 1947. Och det är en härlig maskin. Vacker som allt gammalt är. Så han blev så imponerad av det där. Och så började vi prata om religion naturligtvis. För att jag berättade vad jag gör. Och han berättade att han är muslim. Han pratar Koran, jag pratar Bibeln. Och så kom jag på den. Nej, jag ids inte hålla på med det här nu. Nu ska jag vittna om Jesus bara. Så jag sa till honom hur jag blev frälst när jag var 7 år. Jag låg i sängen för att jag hade hört på söndagsskolan att de sa att Gud vill ge oss ett rent hjärta. Och jag kände som 7-åring att jag vill ha ett rent hjärta. Så jag bad Jesus om ett rent hjärta. Och han gav mig ett rent hjärta. Så jag hoppade ner från sängen, sprang till mamma och sa att jag blivit frälst. Eller hon sa senare att nej, du sa att du hade blivit kallad. Hade hon hört, jag vet inte alls vad jag sa. Men, och han var helt tagen av det. Just det där var han helt, jag förstod, ja, men det var han för hans skull. Och sen träffades vi flera gånger innan jag stack och han var jätteintresserad och glad att vi hade träffats och önskade om Guds välsignelse. Han hade några andra folk med sig. Är ni med? Så kan det gå. Bara en liten parentes. Det här är han var 103 år här. Och han var, det här är ju ett tag sedan. Och han var testflygare åt Hitler, eller åt Göring på den tiden. Och han berättade att han satt i en sån här prototyp till helikopter i en hall där Hitler och Göring och någon annan satt. Och han berättade för mig, tänk om jag hade störtat på dem. Då hade det kanske sluppit väldigt mycket elände. Han blev 106 år. Alltså bara en liten... 106 år. Det är du. Ja, vem vet. Men Jesus kommer nog innan. Det här är lite linjer då på flygning. Här sitter jag över Östersjön och är nervös. För man ser Norrlandskusten där borta, Kramfors. Och på andra sidan är ju Finland. Men när jag kommer mitt över sjön då ser jag inte land framför och inte bakom. Och nåde att den där motorn stannar. Den får absolut inte stanna. Så jag har ett knep. Jag tänker inte tala om för motorn att vi flyger över vatten. Ja, och så... Ja, jag ska se här. Jo, men det här, så här ser maskinen ut nu. Den har ömsat skinn några gånger. Det här är Marlene till vänster i Hamburg. Bara som en avslutning på det här. Och en medarbetare i de här områdena där det är mycket prostitution och hallickar och allt sånt. Så jag tror inte jag ska hålla på så mycket mer. Jag ska bara läsa ett bibelord till slut och runda av med det. Och det står i Jesaja 55. Du ser, det är typiskt. Så här mycket papp, så här mycket har jag förberett. Jag har inte sagt någonting. Ja, jag har gett upp allt det där. När det gäller mission och sådär, då har jag känt att det är bättre att jag berättar bara. Rätt av. Men i alla fall, vi ska läsa i Jesaja 55. Det står så här i vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Be till honom när han är nära. Må den gudlöse överge sin väg och den som gör orätt ändra sina planer. Må han vända om till Herren så förbarmar sig han sig över honom. Må han vända sig till vår Gud för han vill förlåta allt. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Så det här med utanför boxen, kom ihåg det att Gud kanske kallar dig också. Och jag kan bara rekommendera faktiskt som en av dina bröder. Bara en vanlig broder. Missa inte det. Missa inte den där. Ni vet, den heliga ande, han är helig. Och ni vet, det är väldigt lätt att han, när han ger sig av, han kommer inte att blåsa i trumpet när han ger sig av från våra liv för att vi lever liksom utanför hans vilja. Utan han försvinner sakta och lugnt. Han är helig, han är aldrig upprörd, han är aldrig rädd, han är aldrig arg. Så att få ha honom kvar, då måste man lära sig lyssna också på små signaler, små tankar. Ju mer man läser Bibeln, desto mer kan den heliga ande också tala. Ju mer tid jag ger till Jesus i gemenskap med honom. Det är också utanför boxen. Är bön är väl utanför boxen om man tänker svenssonmässigt, eller hur? Det är ju verkligen utanför boxen. Men där finns han också. Han finns där och han finns på gatan. Men han måste få tillfälle. Vi måste lugna ner oss ett tag så att han kan tala. Och vi måste ändra vi måste förstå att han tänker inte som vi. Det vi är rädda för, han är inte rädd för det. Och det vi tycker är jättekul, han kanske inte alls tycker att det är så kul. Alltså, tänk att få ansluta sig till Gud. Det var ju någon som sa att följa Gud, det är inte... Alltså det är att ansluta sig till honom. Man ansluter sig till Gud. Man går med på det han säger. Och så leder han steg för steg. Jag vill bara be en kort bön. Jesus, tack att du vill välsigna alla de här människorna som jag har visat här. Och jag ber för var och en av oss här. Jag ber att vi ska kunna se tillbaka på våra liv. Trots alla fel vi har gjort och allt som gick fel, så har vi mycket tid kvar att förvalta nu. Och jag ber för oss alla, måtte du hjälpa oss här, att vi inte missar ett tillfälle att göra det där utanför, det där du vill att vi ska gå. Hjälp oss att övervinna oss själva. Hjälp oss att övervinna religiöst tänkande. Hjälp oss att övervinna tidsperioder som ska vara liksom viss tid. Och hjälp oss att bara älska människorna i ditt namn. Amen.
Tack Bengt. Visst är det härligt att se vad Jesus kan göra.